Hej och välkomna till Sportbladets fotbollspodd. Idag när vi spelar in det här så är det måndag och det återstår en match av den 10:e omgången. Det är alltså Skånederbyt på onsdag. Jag heter Amanda Fredin och med mig har jag som vanligt Oskar Månsson och Robert Laul. Vad har gjort er extra lyckliga, grabbar?
En stor avgörande sak faktiskt. Jag satt i pressrummet inför Svenska cupen-finalen här igår och då det plötsligt slog mig att den här litauiske mittbacken som numera spelar vänsterback i Djurgården. Vi har ägnat ett halvt program åt hur svårt det är att uttala hans namn. Men med två mycket enkla liksom avstavningar, ett i förnamnet, ett i efternamnet, kan man, är det alls inga problem. Man sätter lite enkelt ett streck efter mellan Y och T i förnamnet och mellan S och K i efternamnet. Och då är det ju, blir det plötsligt Vytautas Andrius Kivicius. Vytautas Andrius Kivicius. Vytautas Andrius Kivicius. Vytautas Andrius Kivicius.
Alltså,
jag kan sitta och säga det här 10 gånger i rad, va? Kommer han snett in i den här namnet så är det Vytautas Andrius Kivicius. Vytautas Andrius Kivicius. Vytautas Andrius Kivicius. Kommer han snett in i det här namnet är det fullständigt omöjligt. Och det har ju ställt till det för många expertkommentatorer. Men Oskar träffade mig precis när jag hade kommit på det här igår. Jag visade dig liksom om man ska sätta sträckan. Och du måste kunna vittna om min lycka du såg hos mig då.
Ja, jag har sällan sett det så bra som där då. Och lösningen var alltså inte att dra en lina utan dra ett streck. Som jag förstod.
Professorn, han håller sig inte bara till matematik utan även språkprofessor.
Nej, men det är fonetik kanske.
Ja. Och lingvistik också, ja, ett inslag av det. Ja.
Du har många strängar på din lina helt enkelt. Oskar, vad har gjort dig lycklig?
Två saker. Ja. Ett, att vi kör en podd nu. Vi har ju blixtinkallat den här kan vi säga, eftersom vi hade lite problem med vår schema. Och två, att du har en sån fin whiskyröst idag, Amanda.
Det är måndag, det säger allt stökigt. Ja, vi hoppar rätt in på det som inte går att undvika. Att det spelades cupfinal igår och det var tråkiga scener. Ni var båda där, berätta.
Ja, för en gångs skull kan man ha en klar uppfattning om det här och hur det skulle kunna undvikits. Det är inte alltid, utan det kan vara ganska komplicerade härvor då. Men förutom liksom det uppenbara individansvaret att det är kriminella handlingar från en dåre som kastar en bengal rätt in i en folkmassa då, från IFK Göteborgs supportrar rätt in i Djurgårdsslacken, och att det är från Djurgårdsslacken och kastas en stol rakt i ansiktet på ett ordningsvakt, det är kriminella handlingar, de ska identifieras, lagföras, stängas av, så hade ju det här kunnat undvikas, för att planstormning i sig inte hela världen när det är lycka och glädje att göteborgarna då rusar in på planen. Men varför bildas det inte någon form av poliskedja vid mittplanen? Jag är ganska övertygad om att hade de gjort det så hade inte IFK göteborgarna liksom försökt bräcka den. Så brukar det inte bli, utan när supportrarna kommer in på planen brukar man vara hyfsat nöjda med att storma runt där lite och det övergår ganska snabbt i glädjescenen. Nu kunde ju alltså Göteborgssupportrarna vandra över hela planen hela vägen fram, och jag menar, vi satt ju där på läktaren och undrade vad fan händer, det kommer ju smälla liksom. Som tur var så kom ju inte djurgårdarna in, alltså de sansade ju så här, djurgårdssupportrarna, och kravallpoliserna tog väl hand om en del också, men alltså det blev inte den katastrof det kunde ha blivit, men alltså det hade inte behövt bli någon skandal alls egentligen av det här. Och det var man ju tydligen överens om, Oskar, innan på de här ordningsmötena, att det laget som vann liksom, de skulle släppas in på planen, men de skulle stoppas vid halva planen definitivt. Och sen så har trots att det är en straffläggning, man har ju mycket tid som helst på sig att förbereda det här, så
ja.
Så klarar man inte att bilda någon form av kedja vid halva planen som man har klarat vid andra planstormningar. Så att det var en makalös miss av där. Och här försöker de utreda då vem är ansvaret. Djurgården skyller på Svenska fotbollsförbundet. Svenska fotbollsförbundet skyller på IFK Göteborg. IFK Göteborg säger att de har gjort allting rätt. Här måste ju fotbollsförbundet reda upp den här sörjan, om det är disciplinnämnden då som ska avgöra det, om det är en arrangörsbrist, det vet jag inte, men fotbollsförbundet måste ju ta initiativ till att reda upp det här, för att annars så kommer de att tappa all sin trovärdighet i den här typen av frågor.
Ja, absolut. Jag är helt enig med det hela vägen här. Vi pratar lite om det nu, att det fanns ju faktiskt en konkret lösning på det då, för en skull, som är ganska enkelt. Alltså planstormningen hör ju till, tycker jag. Ertons sa efter, det är coolt med huliganer, sa han. Jag skulle kanske inte skriva under på att just det skulle med huliganer, men jag tror han sa väl lite fel, men han menar att de där scenerna är ju någonting som man vill ha efter ett avgörande straffsparks avgörande som det var i det här fallet. Och det är ju liksom en bild av svensk fotboll då, att supportarna är engagerade och tv-bilderna visar de här galna glädjescenerna, man rusar in. Men som sagt, jag tror precis som det är, att om de här personerna får den segern så att säga, att de kommer ta sig in på planen, gå förbi de första vakterna och den första säkerhetspersonalen, så är den segern nog. Och då kommer de bara rumla runt på planen där, och skulle det vara en polisring vid mittplan då, 50 poliser eller vad som krävs, då skulle ju ingen försöka bryta den, för det finns ju ingen poäng. Nu blev det ju så att nu märkte de, men vänta nu här, nu kan vi gå hela vägen bort till Djurgårdens klack. Och ja, då kan vi göra vad vi vill, för vi har makten här. Och då börjar de hona uppvikla, och sen så då slutade med allt det här då, ja, som vi fick se.
Ja, alltså det är ju det som är kärnan och grunden i det hela, att de kan knalla fram där. Och sen är det idiotiskt av den här Göteborgsmobben då, att de går fram där och provocerar. Men alltså det första, det viktigaste för arrangören och för säkerheten, så det måste vara att man liksom håller grupperna så mycket åtskilda som möjligt. Och i det här läget hade det varit enkelt att ta den striden, eller vad vi ska kalla det, någonstans vid mittplan, och så hade vi inte haft den här enorma skandalen.
Nej, det är värt att poängtera nu när vi har bland annat du och jag har skrivit om det här, och det är ju världens skandalrubriker. Den här gången är det ju befogade skandalrubriker med tanke på att en bengal slängs in mitt i en folkmassa.
Ja, fullständigt vansinnigt.
Dessutom sammandrabbningar mellan polis och supportrar utanför arenan, skadade poliser, skadade supportrar, ganska, jag vet inte hur många det var, men det var åtminstone ett antal Djurgårdssupporter som hade åkt till sjukhus efter att på grund av skadorna som de fått liksom i sammandrabbning utanför. Ja, man blir lite matt. Men det är värt att betona att de här skandalrubrikerna, det hade inte skrivits en enda rad om något negativt om man då hade kunnat stoppa de här personerna till exempel vid halva plan, eller kanske till och med räckt att man markerar vid halva plan att här är det slut, och då hade det inte blivit ett dugg om det, utan då hade precis allting handlat om det sportsliga.
Den är inte så friendly, friends, helt enkelt. Det är inte första gången som säkerheten...
Nej, de har ju motvind där. Jag var ute och veva lite i alla möjliga forum här om de hemska rubrikerna som fanns i ett fall då det inte var befogat med skandalrubriker. Det var ju Dagens Nyheter där som startade där genom att intervjua en anonym säkerhetsperson som hävdade att man kunde spränga hela skiten i luften där och syftade på Friends Arena med argumenteringen att jag tittar bara på galningen på Drottninggatan. Där hade vi ju en helt vansinnig journalistik då som tyvärr plockades upp av många andra medier, även oss då får man säga. Men samtidigt har Friends som har haft jättestora problem. Det var stök på bandyfinalen, det var någon som sprang in till Messi när det var landskamp, och det har bara säkerhetsaspekterna då. Sen har vi en dålig gräsmatta, vi har den här takdebatten och sånt. Så det har ju varit mycket konstigt på... Det har varit många stora ögonblick på de stora ögonblickens arena, men kanske inte exakt den typen av ögonblick som de vill ha.
Men om vi lämnar det tråkiga med cupfinalen igår och kollar lite mer på det sportsliga.
Så var det faktiskt en välspelad match mot bakgrund av förutsättningarna. Jag menar, det var ju strålande sol i Solna, jag bor ju där själv, under hela lördagen. Så planen var ju torr och fin. Sen började det regna väldigt mycket på söndagen då. Och har man nu det här taket, visst fotbollen är en utomhussport, men man kunde åtminstone då när man ser att det regnar på morgonen dra för det här. Det tar mig vetligen 30 minuter och flytta det fram och tillbaka när det inte är minusgrader ute. Så att då kunde man ju dra för det där, och så hade planen i alla fall varit torr fram till avspark, och så drar man bort det då. Sen att det regnar och så, jag menar, fotboll är ju en utomhussport, så det är väl inte så mycket med det. Men det hade ju kunnat hjälpa lite grann, för nu var ju mattan söndertrampad efter en halvlekspel. Sen var det ju intressant också, det är så mycket balkar och skit och den här jumbotronen uppe i taket, så att här rinner ju vattnet och bildar någon form av liksom kanalnedfarter, så att det blev tre stora hål mitt i gräsmattan som vi noterade där, och det var på väg att bli samma sak under jumbotronen som inte hade blivit om det inte hade varit för alla dessa bjälkar i taket. Så att, nej, men de gjorde väl så gott de kunde, spelarna, på den här svårspelade underlaget. Vi räknade till 24 grova halkningar där folk liksom far kors och tvärs för att det släpper. Vi satt och antecknade där.
Ja,
och det var ju två halkningar ledde till skador för Djurgården, va? Både Vitautas, Andreas Kivicius där satt den, skadade sig
och Jesper Arvidsson
skadade sig också. Ja, hans ersättare skadade sig där då för att de halkade i vätan. Svängig match också. Göteborg bättre i början och Djurgården släpper in ett tidigt mål igen. Sen kommer Djurgården tillbaka och gör en jäkligt bra inledning på andra halvlek. IFK Göteborg tar tillbaka initiativet. IFK Göteborg är närmare segern i förlängningen och sen är de ju har de ju klart bättre kyla framme vid straffpunkten. Det får man väl säga. Det var ju några av Djurgårdens straffar som var riktigt bedrövliga. Den här vad kallas han? Konjak.
Konjak. Solignac.
Solignac, jag slog ju en bedrövlig straff.
Inte jättesvårt namn utan. Men du har lagt all fokus.
Jag har lagt allt krut på Vitautas Andreas Kivicius här, så det är kanske några andra missar några andra.
Det är okej.
Nej, men det är dåliga straffar i Djurgården då. IFK Göteborg har ju ett straffok. De har ju haft säsonger där de har missat så fem straffsparkar i rad. Tobias Hysén har redan bränt i den här säsongen och sköt ju ingen straff nu. Men visar sig att de har andra bra straffskyttar, framförallt Fonru då, som avgör, som iskall i avgörandet stund. Så att i straffläggningen var det väl egentligen aldrig något snack där. IFK Göteborg, de missar bara en straff. Djurgården sätter bara en då. Det viktigt som det gick.
Det var en jävla kul final får man ju säga då, fram till det som hände efteråt. Att den var, som du sa, den var överraskande bra spelmässigt. Det var superbra inramning från två klackar med både ljudnivå och tifon och dessutom som jag tycker jävligt fina bengaler precis innan matchstart då, sköt upp matchstart lite grann, men det köper man gärna liksom för själva inramningens skull. Och sen diskuterar vi en annan intressant aspekt där. Jesper Arvidsson skadade sig i 63 minuten när han hade kommit in. Han kom in precis i slutet av första dagen när Vitauskas Andreas Kivicius.
Ja,
nu tittar jag lite på din lapp
här. Vitautas Andreas Kivicius.
När han hade gått sönder och då fick Djurgården ett jäkla övertag. Mycket tack vare den vänsterkanten att Jesper Arvidsson kom in och som en duktig passningsspelare och ganska smart spelare som passar liksom för att ha ett övertag i spelet. Men i exakt samma veva, bara någon minut innan, så hade ju Micke Stahre gjort de här två bytena när han kände att de hade tappat matchen. Då bytte han in Pontus Farnerud och Daniel Sobralens.
Framförallt Farnerud. En jävla bra insats. Jag tror vi satte 4+ på han i tidningen där. IFK har haft en period där då de egentligen inte har fått tag på bollen där uppe. De har haft väldigt, väldigt mycket bolltapp som hänger ihop med att Djurgården dominerar matchen under den här tiden. Men när Pontus Farnerud kommer in då på en vänsterkant, fast i någon form av fri roll, för han är lika mycket centralt ibland över på högerkanten också, så stör ju det Djurgården rätt mycket. Det såg ut som att det blev ganska lurigt för Djurgården att försvara sig mot det, för de fick liksom inget grepp om det. Det var en extra gubbe överallt och det här övertaget de eventuellt skulle kunna ha fått på sin högersida då lyckades de aldrig riktigt utnyttja. Bra byte av Stahre.
Ja, och det var framförallt du för jag vill göra det, att du sa att du trodde att det skulle ändra matchbilden, och när vi diskuterade då så trodde vi nog att Farnerud, ja men det är just det här förmågan att man kan vila med bollen, att man tar bollen helt enkelt och bestämmer att nej, men nu håller vi in ett litet tag. Det ändrade hela matchbilden och från minut 60 och framåt så var ju faktiskt Göteborg bättre igen då, och i förlängningen.
Även om Ertan har det här friläget, ja, Jan Alvåge ju då gör en de har ju egentligen en framstöt där efter Djurgården, och då skaffar de sig faktiskt ett friläge. Javo får fram den till Ertan och Jon Alvåg, det är ju faktiskt en bra räddning av honom där.
Ja, med hockeyplocken fick han upp
precis,
där.
Precis, underarmen spände han och styrde undan den, så att
alltså jävligt rolig.
Ett nytt fall framåt. Ja, ett nytt fall framåt ändå får man ju säga för Djurgården som,
och Svenska cupen i stort.
Ja, men även med Djurgården med tanke på deras position i Allsvenskan, som ändå visar att här gör de ju en spelmässigt bra insats mot ett allsvenskt topplag, så att det finns mer att hämta i PM Högmos nya Djurgården här.
Jag såg att du, Laura, hade lagt ut en bild på Instagram på det faktum att man hade skivat päronen i rummet för ja, säkerhets skull.
Ja, det är faktiskt sant.
Jag kunde inte låta bli, men jag hade sett skivade päron förut i ett pressrum.
Ja, ja, men Nannskog måste vara glad med inramningen i varje fall. Han har slagit väldigt många slag för...
Ja, han stod ju hylla de här bengalerna inför avspark där. Va? Han hade ju tydligen tyckt att det var kanon. Jag hörde inte exakt vad han sa själv. Va? Men jag vet ju, han håller sina brandtal. Så jag skojade också med när jag träffade honom i pressrummet innan matchen. Att jag frågade om han hade något brandtal i sig. Det hade han, och det tog han tydligen fram till bengalerna brand.
Ja, jag är med Nannskog där, som sagt. Jag tycker bengaler ger stämning och inramning, och det finns lite en dubbelmoral i det. Om man ser liksom hela svensk fotboll som en produkt, om du tittar på C-more som då sänder Allsvenskan till exempel, om du tittar på deras bilder, deras trailers där liksom de marknadsför vår nationalsport, ja men då har vi ju bilderna, det rusar in fans på planen i de här galna scenerna, då har vi bengalerna där. Djurgården hade väl 7-8 färger över hela södra läktaren igår, och då kan jag mycket väl tänka mig att matchen blir uppskjuten i 5 minuter då, för att man får den här upplevelsen.
Det är liksom aldrig några större synpunkter på det. På läktaren är det ju inte så. Alltså, man ser ju inte, det är inte så att folk liksom gnäller och gnyr över det där. På Friends sitter man ju mitt i bland publiken, även om man inte sitter i klackarna. Men jag menar, där är ju alla vid gott mod. Ingen som brydde sig så jävla mycket över det. Det jag orar mig mest för, det var att min parkeringstid skulle gå ut på grund av att det blev uppskjutet. Men det gick ju åt helvete i alla fall, eftersom det blev förlängning.
Ja, då var det kanske du. Vi satt och bredvid varandra. Det var du som gällde. Det var faktiskt en ansvarig som jobbar på Friends Arena som kom fram till mig och sa bara, det här är för jävligt liksom, när det rök lite.
Folk tycker så, men jag menar, man tittar ut över folk där, så det ser inte så jävla besvikna.
Nej, det är sant.
Men det spelades ju där på Friends förra veckan också.
Bottenmötet menar du?
Mm, precis. Och 1-1 blev det. Lade du typ alltid att det ska bli kryss, ja, i alla derbyn? 2-2 kryss, sa du.
Kryss i derbyn brukar jag tippa. Och 2-2 inte så långt från 1-1. nej, men jag tittade på ett toppmöte där, så jag såg faktiskt inte den matchen. Men du var där, Månsson. Nej, det var det där.
Ja, och jag vill ju lägga till, i och med att jag inte fick tippa oavgjort, så tippade jag 1,5-1 till AIK i förra podden. Och det kan man också säga att det blev, med tanke på hur nära AIK var att vinna den här matchen. Så.
Vill du berätta något mer om
det? Jag var ganska klar där faktiskt.
Du var klar där. Vi går vidare. Det spelas ju Skåne derby på onsdag, Malmö Helsingborg. Vad tror ni om det?
2-2.
Inga konstigheter.
Ja, men det är kul, för att nu ska vi göra något som en av våra kollegor inte kommer tycka om oss så mycket för. Johan Flink då, våran högt hållne man.
Vår sängreporter.
Ja, just det, vår sängreporter i bollklubben, men också en hårt slitande reporter på Sportbladet. Han är verksam nere från Helsingborg, bevakar mycket av Skånefotbollen där, och jag skrev en krönika för ett tag sedan där jag jämförde Kalmar med Dortmund då, som det här nya unga laget. De är medelålder i Kalmar på 22 år, men jag jämförde även Helsingborg med Bayern München, och det här har ju Flink snappat upp, så att han håller just nu på att jobba med en jämförelse här, lite spelare för spelare mellan Bayern München och Helsingborg, som kommer komma i tidningen då, matchdagen. Men vad fan, vi kan väl gå före med den. Det är inte samma målgrupp som lyssnar på det här och som går till affären och köper papperstidningen.
Säg inte det.
Nej, men det är det inte. Det är mer äldre människor i Norrland som köper papperstidningen. Våran publik är en annan, tror jag. Inte så många äldre människor i Norrland som lyssnar på det här. Om det är någon som har en invändning, så hade vi väl någon Facebook-sida där man kunde komma med klagomål. Så det är det senast. I alla fall, det här bygger ju, Oskar, på en jämförelse som vi gjorde när Malmö FF var som bäst. Då de vann derbyt, just Skånederbyt, mot Helsingborg. Och Per Hansson efteråt, när vi frågade hur var det med att möta Malmö då, de fick stryk med, vad fan blev det, 3-0 tror jag det blev till Malmö den gången. Ja, det var som att spela mot Barcelona, sa vi på Per Hansson, menar på att Malmö var så jävla bra. Då efter den matchen gjorde vi den här jämförelsen spelare för spelare mellan Barcelona och Malmö FF.
Ja, ska jag ta den nu?
Ja, vi har ju den här. Vi har dammat av den här. Alltså, ja. Är den ett år gammal eller?
Ja, jag skrev ut den här då när vi pratade om den, och den är helt fantastisk när man går igenom spelare för spelare. Vilka likheter, de spelar på lite olika nivå kan man konstatera, men som typer är det ju klockrent på, ska vi säga, om det är 8 eller möjligtvis 9 av
alla. Jimmy Durmaz var ju Messi på den här tiden då.
Mm. Men vi börjar på mittfältet av någon anledning, bara för att vi börjar med Durmaz. Jimmy Durmaz och Messi var ju en klockren jämförelse, med en avig vänsterfotad dribbler som söker sig in på planen. Simon Tern, Iniesta,
ja.
Det är också klockren, ja, som spelar, ja. Ivo Pekalski, Xavi,
ja.
Och sen har vi Julian Amad mot Alex Sanchez. Kanske inte lika bra.
Nej, men han var väl inte helt nöjd med den. Han fick ju kommentera det där, Hamad, va? Vad säger han?
Ja, just det. Hamad kommenterar här. Jag brukar jämföras med Iniesta, men han är upptagen. Så jag får ta Alexis Sanchez. Han är ju på min position. Ja, det var inte så bra. Daniel Larsson, om vi går till anfallet. Pedro.
Ja.
Funkar också väldigt bra. Och sen Ranegi. Mattias Ranegi, fanns det ingen?
Nej, vi hittade ingen. Det var ju på den tiden Zlatan spelade där, men han var ju inte kvar i Barcelona. Så att Ranegi, har jämförde vi med Ranegi där.
Ja, han fick gå utanför ramen. Målvakt, Johan Dahlin, Victor Valdes var väl okej kanske.
Ja, Valdes lite bättre på fötterna kanske.
Möjligtvis. Men vänsterförsvaret här, Ricardinho, Adriano.
Ja.
Det behövs ju knappt motiveras överhuvudtaget. Mascherano.
Ja, Mascherano.
Sidledsdanne.
Ja, Mascherano, Don Landersson, gamla mittfältare. Ja. Mittbackar.
Precis, och sen...
Pontus Jansson och Piqué, den är också helt klockren.
Ja, den är den bästa nästan av alla. Det är dessutom Pontus Janssons stora idol. Och de kallar honom Piqué och sånt i laget.
Ja,
och sen kom det en Mico Albonoso och Sergio Ramos.
Varför den nu kom in där? Men,
oj, det ska, just det, vi har ett litet tryckfel här.
Nej, för fan, det var så.
Ja, men det ska ju vara Dani Alves såklart. Ja, okej, nu är jag med.
Ja, det grejen var ju att Albonoso, vi ville ju ha honom och jämföra honom med Dani Alves där på högerbacken, Albonoso. Men han vägrade för att han var ju som stenhård Real Madrid-supporter, så att han gick bara med på vår Sergio Ramos. Så att då gjorde vi en liten abrovinch där.
Var det inget tryckfel?
Nej, var inget tryckfel.
Däremot ganska dålig jämförelse. Albonoso är ju varken Ramos eller Dani Alves i spelstil. Han är ju en vänsterfotad högerback.
Ja, så det... Men om man tar då, för jag Flink har ju suttit och spånat här nu då, var Helsingborg och Bayern München där. Och där är ju likheterna, de är ju kanske ännu fler egentligen. Manu Neuer, Per Hansson, de ser ju ungefär likadana ut.
5+.
De är bra på fötterna, du ger den 5+. Vi har, om vi då förutsätter att Kristoffer Andersson spelar högerback, jämför med Filip Lam.
Också 5+.
Ja, alltså kulturbärare, varit föreningen länge.
Tvåfotad.
Ja, och liknande spelartyper. Vi har Loret Sadiko som är spelande mittbacken, precis som Dante då, som ju har gjort en fenomenal säsong.
Dock inte så lika.
Nej, men vad fan, det behöver inte se likadana ut i alla lägen. Men de är liknande speltyper.
Och så, två plus.
Och som vi säger att Boateng då, vi petar Boateng i Bayern Münchens startelva, så jämför vi Peter Larsson och Van Buyten. Klockan i jämförelse.
Ja, den funkar absolut.
Ja. Och så har vi då vänsterbacken med Alaba där, som kanske inte är så lik Erland Hanstveit som har spelat i Helsingborg på senaste tiden, men det gör han ju bara för att Jerry Uronen är skadad, och har vi då liksom det valet som egentligen ska spela vänsterback, så Uronen, Alaba, jag menar, bra teknik, snabba framåt.
Ja, och ja. Ingen är äldre än 16 år heller.
Nej, och inte helt lika heller då kanske, men i alla fall. Bayern Münchens stora grej med Bayern München, deras tvåvägsmittfältare, Schweinsteiger, Xavi Martinez, exakt kopia skulle jag säga av allsvenskans kanske bästa innermittfält, Adrian Gashi, Mai Malango, jobbar straffområde. Gashi då som en Schweinsteiger och Malango som en Martinez.
Mm. Det är inte så, framförallt som duo så funkar de bra. Ja, men om exakt. Man skulle ta någon som individer är det kanske max 3 plus.
Nu tar vi någon som duo här då. Ja. Och sen den kanske mest klockrena då, ingen av dem har hår, Mattias Lindström, Marian Robben. Båda satt på repen här i vintras, och jag menar Robben slutspelat, de inte krossade, blivit skadad. Mattias Lindström ville de skeppa iväg, sen fick han halvera sin lön, så kom han in, gjorde succé. Vem avgjorde Champions League-finalen? Gjorde Arjen Robben.
Ja.
Inget hår, sa det.
Ja, 6+.
På högermittfältet då. Vänstermittfältet, det enda område egentligen där kanske Helsingborg har en spelare som har spetskvalitet som är högre än Bayern München. Om vi talar då om David Akka, som ju faktiskt är snabbare än Ribéry.
Mm.
Men liknande spelartyper, Ribéry är också hyfsat snabb.
Ja. Två plus blev det på den.
Ja, men i alla fall är han nog fan snabbare än honom. Så det är intressant av det perspektivet att de har en spetskvalitet där som är bättre än Bayern München. Ytterligare en klockren jämförelse, nummer 10-rollen är då djupledslöpningarnas mästare. Alltid liksom få ut något av sina djupledslöpningar, dyka upp på ett ställe ingen anar. Thomas Müller, Alejandro Bedoya.
Mycket bra, 4 plus.
Ja. Och sen då, de är från samma land till och med, Simovic och Mandzukic längst fram.
Ja, jag trodde du skulle säga Simovic och Kasten Janko, men så faller det. Så faller
det. Ja, men ja, i tjejerna.
Då hade jag gett
men där har du också två hyfsat lika spelare. Typ.
Ja, men det är plus där för Balkan ursprung, så ja. Det blir 4 plus på
ja,
den också.
Så att, ja, ungefär så. Ni får läsa mer om det i Flinks
artikel. Nej, ni behöver inte köpa Flinket.
Ja, ja. Ah, vad fan. Ja. Och så då tränaren då, Roar Hansen och Jupp Heynckes. Den jämförelsen ville Roar Hansen själv inte gå med på, utan han gillar ju han med skägget bättre, som han uttryckte när vi frågade honom efter att ja. Han hade vunnit över Elfsborg. Och det ligger väl kanske lite i det att Roar Hansen är väl kanske Sveriges svar på Jürgen Klopp här, som har kommit in med en ny spelidé och gjort bra resultat direkt och så. Men ja, vad fan, man kan inte få allt.
Nej, vi kan skriva fel i tidningen.
Men vad tror ni då? Du sa 2-2.
Ja, det säger jag alltid. Jag tror att det var lapp på lucka nästan, sa de också. Läste jag någonstans här nu att de hade sålt 22 000 biljetter igår, tror jag då. Så att det väntas väl bli en 24 000. Så. Ett välbesökt fotbollsmatch, svensk fotboll är kul.
Ja, jag tror på 3-2 till Helsingborg. Jag tror också på en målfest den här gången. Det är ju intressant med Skånederbyt att det är faktiskt inte särskilt gammalt. Utan det var ju först när Helsingborg gick upp i Allsvenskan början på 90-talet som den matchen blev ett hett derby. Mm. Och den föddes egentligen med en enda match. Och det var 93 när Malmö-Helsingborg spelade 3-3. Helsingborg ledde med 3-0 i paus. Det var när Helsingborg hade det här otroliga anfallsparet med Mats Magnusson och Henke Larsson. Vilket är ett par som, jag vet inte, vi kommer aldrig få se sån stjärnglans eller kultstatus på samma gång i ett svenskt lag, tror jag. Men den matchen var det nästan 29 000 åskådare på. 28 716 om ni vill ha den exakta siffran.
Ja, som har läst på.
Matematikprofessorn kanske vill ha den. Och där och då liksom föddes det här derbyt som har blivit så stort. Och det är rätt intressant att ta med sig, för att de flesta av de här derbyna vi har, det är ju gamla
drabbningar. Går ju tillbaka i tiden.
Men det gör faktiskt inte Helsingborg Malmö, och det fanns snarare på den tiden när det här derbyt var, det var det snarare att de var kompisklubbar då, att Helsingborg byggde mycket av sin framgång då när de gick upp från division 1 på gamla Malmö-spelare då, som hade gjort sitt i MFF.
Men apropå matematikprofessorn, hur går det med dina uträkningar?
Just det, jag räknar ju fram då att AIK och Häcken var borta från guldstriden. Vi kan ju titta lite på det utvecklat, så jag har faktiskt noterat lite här. Det är 20 matcher kvar nu då, va? Eftersom vi har spelat 10.
Eller? Det är alldeles riktigt, professorn.
Här är vi rätt på det igen. Tittar man då på vad AIK har i poängväg då, 13 poäng, så innebär att de nu måste vinna 17 av sina 20 återstående matcher. Tror du det?
Nej, det tror jag absolut inte.
Nej, om de då ska komma upp i de här 63 poängen som är snittet vad allsvenskan har slutat på. De har ju fortfarande den här lilla livlinan, och ifall det skulle bli en extremt jämn guldstrid. Men den matematiska uträkningen, den går ju fortfarande i den riktning då som har förutspått det. Häcken har 14 poäng. De måste alltså då vinna 16 matcher och kryssa 2 om de ska komma upp i över de här 63 poängen. Så att, ja, vi följer uträkningen vidare här framöver.
Mm. Ikväll ska du till Söderstadion, Oskar.
Ja.
Berätta.
Jo, jag ska dit nu om någon timme bara.
Är det en Hammarby-special?
Ja, det får vi ta.
Ska vi väl sänka Hammarby?
Hur gick det för Norrköping?
Ja, det blir ju kryss för dem där. Mm. Efter bara dödskyss. Ja, de mötte Halmstad på bortaplan.
Just det, och spelade bara ett kryss mot nästa omgång där då.
Ja, och följde dessutom ihop på slutet av matchen, för de fick ett psykologiskt bra mål med kanske 25 minuter kvar eller vad det var.
Dödskyssen så stark alltså.
Men så kom dödskyssen. Men vi kan väl dela ut den till Bayern också då, om vi ska vara på det humöret. De möter Jönköping Södra ikväll. Jönköping som har börjat ganska illa. som ligger, de ligger inte på nedflyttning men nästintill. Hammarbys, det som är intressant med Hammarby den här säsongen är att de har spelat 8 matcher och har 7-4 målskillnad. Så det är inget glatt, skönt lirargäng från Söder precis den här säsongen, utan det är tillknäppt i båda riktningar. Men det som jag är allra mest nyfiken på, det har gått lite rykten här nu om att Greg Berhalter, deras amerikanska tränare, att han inte kommer få förlängt nästa säsong. Att det tydligen redan ska snackas om det, oavsett om Hammarby då skulle lyckas gå upp i Allsvenskan eller inte. Så jag tror jag ska gräva lite där och se om det stämmer. Men vi kan väl ta det som ett spännande rykte i vart fall. Ja. Jag tror våra poddlyssnare är redo att hantera den här typen av uppgifter utan liksom att dra alla slutsatser. Men det kan ligga något i det att de redan liksom har valt ut en annan väg som de ska satsa på.
Det jag tänker ju direkt då, Peter Gerhardsson har det jobbigt, eller det går inte lika bra för Häcken längre. Han kanske känner att han har nått vägs ände där. Det börjar vända neråt liksom. Han behöver något nytt, flytta hem till klubben i hans hjärta och så här. Ja. Det hade ju nog Bayern-fansen gillat, Gerhardsson där.
Ja, det hade ju varit en drömlösning för dem. Det finns ju inte många bättre tränare i landet och knappast någon mer populär personlighet heller då, som har dessutom goda år bakom sig och stort självförtroende på det han tror på. Det hade väl varit ett spännande scenario. Mm.
Bra rullians på tränare där nu. Hur många är de uppe i på de senaste 5 åren?
Ja, det är ett gäng. Å andra sidan då får man ju säga att Berhalter har ju faktiskt...
Han har varit där det tredje året tror jag.
Nej, detta måste vara andra året som han... men han körde hela förra säsongen då utan att ens vara nära egentligen och gå upp, men han fick åtminstone nytt förtroende en gång till, så har det inte varit i Hammarby, för att där har vi ju också en historia av personer som har konfronterats av upprättade supportrar och sen lämnat in ganska snabbt efter det. Men trots det i fjol, det såg ju faktiskt riktigt illa ut för Hammarby om vi går tillbaka till förra sommaren. De var ju nästan indragna i nedflyttnings kampen igen ett litet tag, så klarade de sig, och det bara liksom hade på tal att han skulle gå. Det brände aldrig till så mycket. Sen gjorde de en riktigt bra höst efter att Erik Sundin och Kennedy Bagsioglu kom in, så tror jag att de förlorade bara en av de sista 9 matcherna då, så tabellen såg okej ut till sist.
Och nu hade de ju chansen att gå upp om de hade vunnit mot Geist, vilket de inte gjorde, och nu har de en extremt viktig match mot Jönköping, och då delar de ut dödskyssen.
Så.
Så Bayern tar på Söderstaden ikväll alltså, tippar du?
Ja, det kan vi räkna med. 0-4 kanske, eller inte den stilen.
Om vi ska hålla oss till våran trend eller våran statistik. Vill ni tillägga någonting?
Ja, jag tänkte lite på Elfsborg. Det kan ju vara värde att nämna. Jag satt och såg den här matchen mot BP där, och det var nog den värsta utskåpningen jag har sett i allsvenskans moderna historia. Om vi får dra det så långt. Det var en hejdlös överkörning alltså, med anfall på anfall och målchans i princip varje gång de tog bollen av Bojan och kompani, som om de liksom stal puttekulor från dagisbarn. Det var en jävla kölhållning och slutade 6-0 då, efter ett par kanonmål då, bland annat av Bang Bang Gora. Så att Elfsborg har så sakta börjat mullra igång, jag tror jag alltså, och jag tror inte de är färdiga än. De har fortfarande liksom Niklas Hult sparkapital, så att
ja. Som kom in nu i ställningen 5-0.
Ja, han hoppar ju även in faktiskt in, det har man nästan glömt, men han hoppar ju in några minuter i premiären där mot AIK, men sen har han inte spelat någonting, som gjorde han liksom sin andra debut här efter skadan, så att.
Men ändå fick ju BP beröm efter matchen, och jag tror att det var Lars Nilsson, av att de ändå, hur dåligt den går, så håller de sig till sin spelidé och väger liksom slå långbollar.
Ja.
Hur pass mycket ska man hålla i sin idé?
Ja, alltså, nej, men det var en sån överkörning det här, så att det hade nog inte spelat någon roll vad fan de hade gjort, utan det här var att Elfsborg var bättre på varenda position, och var ett ganska ungt lag, Brommapojken, ung backlinje och en målvakt som väl är en av serien sämre, så att Jag tror inte det hade spelat någon roll vad de hade gjort. Alltså när Brommapojkarna möter ett av allsvenskans bästa lag som är i slag och får spelet att fungera, då har Brommapojkarna inte mycket att sätta emot. Det var därför jag satte min basker på att de skulle åka ur den här serien. De har tagit lite fler poäng än vi hade räknat med, men vi får väl se.
Det hade varit skönt att bli av med den där basken. Den har på något sätt inkräktat i mitt liv.
Men det kommer inte innebära att jag slänger väck min byline bara för att basken är borta. Jag menar, bylinen lever ju.
Du menar din Fidel Castro-byline?
Ja.
Ja, den har jag inget emot i och för sig.
Jag menar, Lasse Sandlin, han tog en byline när han var 45 och sen så körde han på den till han gick i pension. Så att jag menar, det kan ju köra på den här.
Absolut.
Då blir man inte igenkänd på stan eller när det har varit tillräckligt många år från det. Så.
Ska vi gå och ta en whisky eller?
Ja, till sist måste...
Shape upp din röst.
Till sist, jag har inte fått reda på varför du har den här whisky-stämman egentligen.
Ja, det är off-podcast-material, det kan jag säga.
Är det så?
Stök i helg. Vi rundar av podcasten för den här veckan, tycker jag. Vi är tillbaka igen nästa vecka. Tack för att ni var med.